Dagens predikotext är hämtad från Romarbrevet kapitel 8, vers 28-30 och sen vers 35-38. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den för förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
Jag hörde någon säga, jag tror på ödet. Och det fick mig att skriva en liten ironisk dikt. Tänk om själva ödet kan gå vilse. Hur ska du då kunna veta din framtid? Varifrån ska spåmännen då hämta sina råd och stjärntydarna sina horoskop? Tänk om själva ödet kan gå vilse, ja, utan både karta eller kompass. Vad ska då bestämma över våra liv? Snälla öde, lämna oss inte åt vårt öde. Och så läser vi här den här underbara versen att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Efter dem som är kallade efter hans rådslut avslutar versen, vilket antyder om att det finns en tanke, en avsikt med våra liv utifrån Guds sätt att bestämma. Mycket i livet kan visserligen förefalla väldigt trivialt och meningslöst, och det kan vara svårt att tro att Gud har någonting alls med mina dagar och med mitt liv att göra. Ibland så hör du kanske andra så vackert berätta om Guds underbara ledning, men du själv kanske inte alls kan hänvisa till någon erfarenhet då du har upplevt Guds ledning i ditt liv. Hur är det egentligen? Har Gud verkligen koll på allt som händer? Har han kontroll över livets alla skeenden? Eller är mitt liv bara ett hjälplöst offer för nyckfulla omständigheter? För ett par veckor sedan tänkte jag i den här predikan idag ta upp de fascinerande orden om den nykrönte kung Saul, att Guds ande föll över honom och åtföljd av en skara modiga män så återvände han hem. Men vilkas hjärtan Gud hade rört. De orden grep tag i mig och jag planerade då att predika om det. Men så blev jag nyfiken på vad var det som hade lett fram till Sauls revolutionerande livsförvandling. Och då blev jag ännu mer fascinerad av de märkliga vägar som Gud använde för att få Saul dit han ville och uppnå de höga syftena som han hade för Saul. Och om du efter den stora kröningsdagen, hade då han inför hela folket hade utropats till kung och de ropade, leve kungen. Om du då hade närmat dig Saul och frågat, hur var det egentligen? Vad var det som låg bakom din väg fram till denna stora dag? Och då skulle han ha svarat dig, Jo, det började med pappas bortsprungna åsnor. Hoppsan. Bortsprungna åsnor kan väl inte ha någonting alls med Guds höga plan och syften att göra. Jo, det har det faktiskt i allra högsta grad, tvingades jag inse när jag läste texten. Allt i skapelsen tillhör ju Gud och han kan använda vad han vill och vem han vill och gärna åsnor också. Och om bortsprungna åsnor kan samverka till att Guds goda vilja förverkligas med en människa, så varför då också inte allt annat som händer oss, som vi kanske tycker är trivialt, oviktigt eller högst besvärande, som till exempel borttappade bilnycklar, eller missade tåg och försenade flyg, eller misslyckad semester, eller ett brutet ben. Så onödigt, tänker vi. Eller en olycklig kärlek som man har hamnat i. Eller förlusten av en nära anhörig. Eller ett jobb. Sånt har väl inget värde eller betydelse. Och listan kan göras lång av mer eller mindre viktiga eller oviktiga i vårt sätt att förstå livsomständigheter. Onödiga saker som bara händer. Har Gud verkligen koll på allt det där? Hur var det då med Sauls väg till tronen? Han var ju ganska omogen, ung, oerfaren och blygsam man. Som ung man som arbetade hemma på fars gård i Gibea, i Benjamins stamområde, för över 3000 år sedan. Och enligt Samuelsbokens 9:e kapitel så ger Gud profeten Samuel i uppdrag att kröna den unge man till Israels första kung. Han får uppdraget, men han vet ännu inte vem det gäller. Gud bara säger till honom att imorgon vid samma tid så kommer en man från Benjamins stam, och det är han som du ska kröna till kung. Sauls hemstad Gibea, det låg bara en halv mil söderut från den stad där profeten Samuel bodde. Och det skulle ju ha varit en enkel match för Gud och sagt till Samuel: gå en halv mil söderut och krön, knacka på dörren till Sauls hem och krön honom till kung. Men av någon outgrundlig anledning så följer inte Gud, så att säga, den enklaste planen i våra ögon sett. Istället så får vi följa med på ett smått humoristiskt äventyr. För Gud har ju humor. Men samtidigt visar det på hur Gud har koll på varenda liten vardagsdetalj i våra liv. Istället för att skicka profeten Samuel ner till Saul i Gibea, så har Gud tydligen bestämt sig för att få Saul att komma upp till Samuel där han bodde i Rama. Men hur skulle det då gå till? Saul var ju inte, hade ju inte samma andliga förmåga liksom att lyssna in Guds röst och förstå Guds ledning. Men Gud har alltid andra vägar. Gud kan använda sig av det som vi kallar för tillfälliga omständigheter eller olyckliga händelser. Gud tar nu hjälp av några åsnor som har sprungit bort. Eller ska vi säga, Gud lät de komma bort. Eller till och med Gud gjorde så att de kom bort. För Gud har koll på åsnor. Och nu gällde det Sauls pappas åsnor. Hur gick det till då? Kanske var det någon av tjänarna som hade brustit i att ha slarvat med att binda åsnorna ordentligt kvällen innan. Eller kanske hade det kommit ett häftigt oväder som hade fått stängslet att ge vika och åsnorna bara kunde springa ut. Och vi kanske skulle kalla det i efterhand, ja, det var mänskliga faktorn som orsakade det här. Eller det var olyckliga omständigheter som ingen människa råder över. Eller finns det en Gud som rådde över det här? I vilket fall upptäckte man när morgonen kom, åsnorna är borta. De har sprungit iväg, de är försvunna. Och åsnor utgjorde på den tiden en viktig del i familjens ekonomiska situation. Det var ju åsnorna som transporterade varorna till och från marknaden. Och det var åsnorna som man red på och tog sig fram på. Bortsprungna åsnor skulle idag kunna jämföras kanske med att en bonde vaknar upp och finner att traktorn är borta. Eller pickuppen är borta från gården. Det är klart att Sauls pappa blev bekymrad. Och han skickar iväg sin son med en tjänare och säger: försök att hitta mina bortsprungna åsnor. Och de gav sig iväg först norrut. Upp till Efraimsbergsbygd, flera mil bort alltså. Men inga åsnor syntes till. Och de fortsatte sitt letande västerut. Genom Salimslandet står det. Men en hel dag gick utan att de hittade några åsnor. Och det står ju ingenting att de suckade till Gud. Alltså hjälp oss att hitta åsnorna som jag skulle ha gjort om jag hade letat efter bortsprungna åsnor. Men hade de bett så hade det inte alls hjälpt. Jag kanske skulle ha tänkt, hur kan Gud tillåta ett sånt här meningslöst letande som jag nu är sysselsatt med, när jag har så många andra viktiga saker att ägna mig åt. Och här springer jag och letar efter bortsprungna åsnor. Och de fortsatte ännu en dagsvandring genom Benjamins land, men hittade inte heller andra dagen några åsnor. De satte kursen nu söderut, ner till Suvs land, och var faktiskt nu i närheten av den stad där profeten Samuel bodde. Dit som Gud egentligen ville ha dem. Men när de gått alltså flera mil och i tre dagar och letat förgäves, så säger nu Saul uppgivet till sin tjänare: nej, nu går vi hem igen. Annars börjar min far att oroa sig mer för oss än för åsnorna. Men tjänaren hade en idé med tanke på var de geografiskt befann sig. Eller kanske kom den idén från Gud. För han säger: men du, Saul, i stan där framme, där bor ju en gudsman med högt och stort anseende. Kanske han kan ge oss råd om var åsnorna finns. Och Saul svarar: ja, men vad ska vi ge honom då? Brödet i våra ränslar är ju slut. Vi har ingenting att ge. Och med de orden så avslöjar Saul egentligen sin andliga omognad. För ingen sann profet lånade sig ju till att ge råd i en sån problematik, och allra minst för pengars skull. Men Gud visste vad han ville med Saul, den omogne unge man. Och fiskaren råkade sticka ner handen i fickan och känna att han hade en liten slant, och han tar upp en litet mynt och säger: ja, men jag ska ge det här till gudsmannen, så kanske han vill tala om för oss vilken väg vi ska ta för att hitta åsnorna. Och så närmade de sig stan. Och när de gjorde det så hände ytterligare några vardagsdetaljer med avgörande betydelse för den fortsatta händelseutvecklingen. Och med facit i hand skulle vi nu lätt kunna säga: åh, vilken tur att de mötte de där flickorna som var på väg ut ur stan för att hämta vatten och kunde fråga dem var profeten fanns någonstans. För det var faktiskt på minuten tajmat, rätt tajmat. Ja visst, flickorna svarade Saul och hans tjänare var profeten fanns. Och de sa: han har just kommit hem till stan igen, men om ni vill träffa honom, då måste ni skynda er, för han är just nu på väg upp till en stor fest uppe på höjden, och alla sitter där och väntar på honom. Då fortsatte Saulans tjänare in mot stan, och då råkade de möta just profeten Saul som var på väg upp till offerhöjden. Var det Guds ledning eller var det bara en slump? Om de hade gått där och redan den första eller andra dagen och hittat åsnorna, så hade de aldrig kommit till Rama. Då hade de gått hem. Eller om de kommit dagen innan, så hade Samuel inte varit hemma i Rama. Hade de kommit 5 minuter för sent, så att säga, in i stan, så hade de inte mött profeten Samuel. Som vi redan känner till, så hade Gud för Samuel redan ett dygn tidigare uppenbarat att imorgon så kommer en man från Benjamin. Honom ska du smörja till kung över mitt folk. Och när nu Samuel fick se Saul och hans tjänare komma, så säger Herren till honom: den mannen är det som jag talade till dig om igår. Det är han som ska styra mitt folk. Men Samuel, när han möter dem, han avslöjar ännu ingenting. Han inbjuder dem bara att följa med till festen och han ber dem att stanna över natten. Och innan de ens hade hunnit framföra sin viktiga frågeställning om åsnorna, så säger profeten Samuel till dem: om åsnorna behöver ni inte alls bekymra er, de har kommit till rätta. Jaha, det var ju bra. Men det betyder alltså att 3 dagars onödigt letande hade förflutit. Helt bortkastad tid, så att säga. Åsnorna hade ju i alla fall kommit till rätta nu. Tidigt nästa morgon så gjorde Samuel sällskap med de 2 männen. Och han bad Saul att skicka tjänaren lite grann i förväg. Och när han blir ensam med Saul så tar han upp flaskan med olja och häller den över Sauls huvud och kysser honom i pannan och uttalar orden: Herren smörjer dig härmed till furste över sitt folk Israel. Du ska styra hans folk. Du ska rädda det från dess fiender. Vilket ögonblick detta var. Och som tecken på att det verkligen är sant vad jag säger, så ska du, när du är på vägen hem, möta bland annat en skara profeter som spelar och sjunger med harpa och lyra, tamburiner och flöjt och med stor entusiasm profeterar och prisar Gud. Då ska Herrens ande komma över dig, Saul, och du ska profetera som de andra gör och du ska bli förvandlad till en ny människa. Och tänk, precis så hände det. När Saul kom fram till sin hemstad Gibea senare samma dag, så kom en skara profeter emot honom och Guds ande föll över Saul. Och till folkets stora förvåning så profeterar denne bondpojke som profeterna gjorde. Men Saul sa den dagen ingenting till sin familj om vad profeten Samuel hade sagt eller gjort med honom. Någon vecka gick och profeten Samuel sammankallar nu hela folket för att utse deras första kung. Men trots att Samuel redan visste vem det gällde och att han redan hade smort honom till kung, så utövade man nu ett slags lottkastningsförfarande för att visa på vem Herren hade utsett att skulle bli liksom känt för hela folket. Och av alla Israels 12 stammar så trädde den ena stammen efter den andra fram och lotten föll på Benjamins stam. Och så trädde släkterna ur Benjamins stam fram och lotten föll på Sauls släkt och så småningom på Saul som individ. Och därefter så uttalade man hyllningsropen över Saul och hela folket ropade: leve kungen, leve kungen. Ha. Nu är vi tillbaka där jag började. Varför har jag berättat den här historien? Jo, för att visa på att även det som vi tycker är meningslösa händelser, som att leta efter bortsprungna åsnor, låter Gud samverka till att hans syften och mål för våra liv förverkligas. Och det målet är inte det som vi kanske kortsiktigt bedömer för det allra bästa. Helt oreflekterat tycker vi att det bästa är någonting annat kanske. Att bortsprungna åsnor eller borttappade bilnycklar ska hittas så snabbt som möjligt förstås. Det måste ju vara det bästa. Eller att jag ska bli frisk från min sjukdom så fort som möjligt. Det måste väl vara det bästa. Eller att jag snarast möjligt hittar ett jobb så jag får ordning på min ekonomi. Det måste väl vara det bästa. Eller att jag ska komma ur den här olyckliga kärleken. Eller att jag ska slippa påträngande frestelser som är så jobbiga för mig. Och som jag så ofta faller till föga för. Eller att jag ska slippa de återkommande konflikterna på jobbet eller inom äktenskapet. Och sitta och tjata i flera timmar utan något resultat. Eller att jag ska se ett slut på mitt långa sorgearbete. Det måste väl vara det bästa. Eller att om Gud vill mitt bästa, varför ingriper han inte radikalt här och nu? Det kan ju bara inte vara hans vilja att jag ska ha det som jag nu har det. Och så säger Romarbrevet 8:28. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Är det verkligen sant? Och det bästa, vad är det då enligt versen som följer? För nu förtydligar versen eller texten också det. Jo, det bästa är nämligen inte det som jag nyligen har nämnt i en lång lista. Utan det högsta bästa som Gud har avsett för oss, det är att vi ska likbildas med hans son Jesus Kristus. För att till slut också vi ska förhärligas med honom. Och för det höga syftet använder Gud precis allt som händer i våra liv. Hur Gud gör det här, det har jag ingen aning om. Men han gör det ändå. Fast jag inte förstår det och fast du inte förstår det. Och han gör det av ett enda stort skäl. Han gör det därför att han älskar mig. Därför att han älskar mig låter han ingenting vara bortkastat material i hans händer. Vare sig positiva eller negativa erfarenheter som jag går igenom är så att säga, ajaj, nu hände det, Roland. Det var besvärligt. Hur ska vi nu fixa till det? Han använder också det för att samverka med hans goda syften. Det tvingas tjäna Guds plan med mitt liv. Det är för att han älskar mig. Och det som vi tycker är meningslöst, det är alltså inte meningslöst i Guds ögon. Det är arbetsmaterial i Guds händer. Han använder det därför att han älskar mig. Och ingenting kan ändra på, alltså ingenting som händer mig kan ändra på hans kärlek till mig. Inte en dålig vecka på jobbet, så att säga. Istället så använder Gud den erfarenheten i mitt liv för sina höga syften för mig. Om Gud är för oss, läste vi, vem eller vad kan då vara emot oss? Vad finns det i världen? Vad finns det i alla omständigheter som kan drabba oss i det långa loppet på ett negativt sätt om Gud är för oss? Vem kan hindra Guds syften med oss? Naturligtvis har vi alla ett personligt ansvar för de val vi gör i livet. Men ingenting av det som händer som ett resultat av våra val, vare sig det är goda eller dåliga saker, är bortkastat material i Guds händer. Texten säger tydligt att det inte alltid kommer att röra sig om trevliga omständigheter som vi går igenom och som Gud låter samverka. Tvärtom, vem eller vad skulle kunna skilja oss från Guds kärlek, utropar Paulus. Nöd eller ångest? Nej. Förföljelse eller svält? Nej. Nakenhet, fara eller svär? Nej. Död eller liv? Nej. Änglar eller andemakter? Nej. Något som finns nu eller något som kommer att finnas? Nej, inte alls. Krafter i höjden eller krafter i djupet? Nej, absolut inte. Något annat i skapelsen då? Nej, ingenting alls. Ingenting kan någonsin skilja oss från Guds kärlek till oss i Kristus Jesus. Och för det är han som är herre över alla omständigheter. Det är han som är herre över de små sakerna och detaljerna i vardagen och över de stora sakerna som vi tycker i alla fall händer i våra liv. Får jag göra en något banal jämförelse nu som illustrerar hur olika omständigheter kan samverka till att Guds goda syften med våra liv förverkligas. Och det resultaten av våra goda eller dåliga val är inkluderade i Guds goda plan med oss. Vet du varför jag råkar stå här idag och predika över ännu en text från Gamla testamentet? Ja, det har naturligtvis väldigt många samverkande orsaker. Förstås förhåller det sig så. Men en av dem beror på att vi bara var två man i en bastu i 11-tiden på Torline-färjan på väg till Amsterdam, till Göteborg, en onsdag i slutet av maj 1970. Därför står jag här. Och därför sitter ni och lyssnar till mig. Hur kan jag säga så? Jo, låt mig backa lite grann. I slutet på 1960-talet jobbade jag som skolpsykolog uppe i norra Värmland. Jag stortrivdes med mitt jobb, men jag var väldigt otillfredsställd över min bristande bibelkunskap. Och när Jehovas vittnen knackade på dörren och vi började samtala så kom jag genast i underläge, för jag kunde min bibel sämre än vad de kunde sin. Det gjorde att vi så småningom hamnade på ett teologiskt seminarium i Dallas som på ett grundligt sätt gick igenom Bibeln under 4 år. Och jag fick en fördjupad kärlek till Guds ord. Jag fick en fördjupad kärlek, inte minst till Gamla testamentet. Och när vi skulle åka hem över en sommar så fick det ju inte kosta för mycket. Men vi hittade ett studentflyg som gick från New York till Amsterdam för bara 800 kronor tur och tur. Och så hamnade vi i Amsterdam. Och från Amsterdam tog vi färjan hem till Göteborg där min far hämtade oss för vidare färd till Karlstad. Solveig var i havande i 3:e månaden och låg uppe i hytten och mådde illa. Kanske var det ungefär klockan 10:45 på förmiddagen då jag sa till henne, du, jag går ner i bastun. Och så gick jag ner i bastun på färjan och där satt bara en man. Och då var man ju tvungen att säga någonting till varandra. Hade vi varit två eller fler eller tre eller fyra man eller fler så hade det blivit ett helt annat samtal. Och jag hade förmodligen inte stått här idag och predikat för er. Hade vi åkt ett annat datum så hade ju det här bastumötet inte alls blivit av. Men nu upptäckte vi i vårt trevande samtal till vår förvåning att vi faktiskt befann oss i samma bransch liksom. Han hette Ingmar Nyqvist, bror till Jan Nyqvist som är med här i församlingen. Han hade just varit runt i Holland med ett kristet team och spelat på olika skolor där. Och var på väg hem till Sverige igen. Och en kontakt knöts där på färjan med ledning för vad som kallades Bible Club Movement. Och de inbjöd mig att komma och undervisa Bibeln på deras sommarläger i Sverige. Så efter 4 år i Dallas kom vi hem till Sverige igen och jag började söka psykologtjänster. Jag fick ingen till att börja med. Men under sommaren så var jag också engagerad i just ett sånt här bibelläger och undervisade just i Sidjansnäs i Dalarna. Och plötsligt en dag så ringde telefonen och det var pastor Bernt Ikander som jobbade i Saronkyrkan Göteborg. Detta alltså 1973. Och eftersom vi båda kommer från Borlänge, jag vill inte skryta men jag är faktiskt från Borlänge, så hade han fått nys om mig och ville träffa mig. Och eftersom jag just då befann mig i Siljansnäs och han var hemma hos sin mamma i Borlänge så träffades vi på en bensinmack i Gagnef. Och det resulterade i att en kallelse kom att komma till Saronkyrkan Göteborg. Jag hade inte alls tänkt mig att bli pastor, men jag lovade i alla fall att komma på prov liksom i 2 år. Det blev 23 år. För jag fann en stor glädje i att just förkunna och undervisa, ofta från Gamla testamentet. Och efter några år senare i Etiopien, jag ska inte berätta allt, och senare några år i Hörne missionsförsamling så fick jag förfrågan att komma till den här församlingen, Tabernaklet i Göteborg. Jag kände stor tveksamhet eftersom jag trivdes så bra på Hönö. Men min fru Sove hade en vision för den här församlingen. Och 2001 hamnade jag här. Och idag så är jag tillbaka i predikstolen som pensionär och predikar från Gamla testamentet. Varför då? Jo, därför att vi bara var två gubbar i bastun klockan 10.45 på onsdagsfärjan från Amsterdam ett visst datum i slutet av maj 1970. Var det en tillfällighet? Var det bara en slump? Eller hade Gud sitt säkra finger med i spelet också där? Och om Gud är med i det här lilla bastumötesdramat eller sammanträffandet, varför skulle han då också inte vara med i allt, precis allt annat som händer i våra liv? Små som stora händelser. Vi har naturligtvis vår fria vilja och vi bär på ett ansvar för våra beslut. Men när vi väl skrider till handling och då tror jag Gud liksom tar över och låter vårt handlande och våra erfarenheter samverka till hans höga plan med oss för att det ska uppnås. Jag var ju inte tvungen att gå ner i bastun. Det var ingen som sa, nu är det dags, nu måste du gå ner i bastun så du hinner träffa den mannen. Jag gjorde det av helt fri vilja. Egentligen kanske jag inte borde ha gjort det. Jag kanske borde ha stannat i hytten hos min illamående fru. Men jag bestämde mig för att gå ner och så vet ni händelseförloppet. Var det en tillfällighet att Sauls pappas åsnor sprang bort? Om det inte var en tillfällighet, då fanns det någonting som i Guds ögon inte alls var slumpmässiga händelser eller olyckliga omständigheter. Han visste det kommer att ta 3 dagars letande innan jag är framme i Rama där Samuel just har kommit hem. Så tajmingen var perfekt. Men upplevelsen kändes meningslös. Efter att ha granskat alla tänkbara scenarier som mänskligt sett bara kan uttryckas i termer, i onda termer, nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara, svärd eller död. Vad gott finns det att hämta i det? Paulus säger triumferande, ingenting sånt kan på något sätt jäcka Guds goda plan med våra liv. Och han utbrister triumferande i allt detta som han just har räknat upp. Mitt i allt det som händer mig just nu och det händer dig just nu, på gott eller ont, så håller Gud på att väva in det i sin härliga plan, eller sin stora plan med ditt och mitt liv. Ja, säger Paulus, i allt detta så vinner vi en överväldigande seger. Va? En förkrossande seger betyder det. 89-0 liksom. Finns ingen jämförelse. Men är det inte att ta i alla fall lite grann, Paulus? Titta på mig. Hur svag jag är. Hur misslyckad jag är. Hur många gånger jag har fallit bara den här veckan. Jag skymtar inte alls någon överväldigande seger. Det gjorde inte Paulus heller så länge han betraktade sig själv. Han såg i det perspektivet ingen storslagen seger. Han var svagare än någon av oss här inne genom de hårda livserfarenheter som hade drabbat honom. Men hans segervisshet grundade sig på de avslutande orden i meningen, i honom, genom honom vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. Vad skulle kunna göra Guds kärlek om intet? Han har ju redan bevisat den största formen av kärlek när han gav sitt liv för dig. Skulle han kunna överge dig nu? Va? Vi som fortfarande är kvar på slagfältet. Han vet ju om det. Skulle han överge oss nu? Han smet inte ut från Getsemane den där mörka natten och kampen han hade, fast han skulle kunna ha gjort det. Han kallade inte till sig 10 000 änglar när vi kom för att binda hans fridfulla händer. Han steg inte ner från det torterande korset, fast han skulle kunna ha gjort det. Vad finns det då kvar som någonsin skulle kunna skilja hans kärlek från oss nu? Gud älskar dig inte för att du är andligare än andra. Gud älskar dig inte för att du är mer moralisk, lyckad än andra. Gud älskar dig inte för att du är mer läromässigt sund kanske än andra. Allt det kan vara bra. Men Gud älskar dig av fri vilja. Han älskar dig därför att han har valt att älska dig. Han älskar dig därför att han älskar dig. Punkt slut. Gud älskar dig med en oföränderlig kärlek. Därför att han älskar dig. Inte av några andra skäl. När du tror dig vara övergiven på grund av alla nedbrytande omständigheter som hela tiden liksom bara jagar dig och hotar att krama livslusten ur dig och kanske har gjort det, då vänder Gud på hela perspektivet och säger: var lugn, till och med detta samverkar till det bästa som jag har tänkt för dig, att göra dig vacker i mina ögon. Herren säger till dig: eftersom du älskar mig och är kallad efter mitt rådslut, oryggliga rådslut, så håller jag nu på att arbeta med dig och forma dig till likhet med min älskade son. Och en dag ska du förhärligas så som han är förhärligad. Är du med i den skaran än som har en sådan vän? Eller är ditt liv bara en farkost, min vän, som liksom bara driver omkring på öppet hav, som ett hjälplöst byte för oberäkneliga vindar och stormar? Och du har ingen aning om hur det hela ska sluta. Det finns ingen hamn i sikte i ditt liv. Det finns ingen kapten ombord som har koll på var farleden går. Skulle du vilja bjuda den kaptenen som heter Jesus in i ditt liv idag? Han har redan kämpat och utkämpat den hårdaste kampen. Det finns ingen annan kamp som kan vara hårdare. Han vet vad det är att vara människa. Och han är med dig om du vill det. Han vet vilken oerhörd hjälp du behöver. Vill du idag släppa in honom på kommandobryggan och veta att han säkert sätter kursen genom livets alla hotande, skrämmande omständigheter? Vill du det, då får du hälsa honom ombord när jag beder en bön alldeles strax. Då får du sucka till honom i ditt hjärta. Då får du gärna söka dig till vårt bönrum när gudstjänsten snart är slut. Låt oss bedja. Tack för den trygghet det finns i denna oerhörda visshet. Att allt i våra liv, det som vi bedömer så tungt och svårt, inte är bortkastat. Till och med det tvingar du samverka till det bästa. Det är för att du älskar oss. Trösta den man och kvinna som just har kommit hit med en tung börda över sina axlar i tro på att du har glömt henne eller honom. Och försäkra henne eller honom just nu om att hon eller han inte alls är glömda. De är insatta i din arbetsverkstad. De befinner sig i dina goda, barmhärtiga händer. Burna av dig, formade av dig stund för stund. Ingenting behöver ske som inte du har makten över. Tack för det, Herre. Och så ber jag för den som just idag är här men inte känner dig, som är som den här farkosten som driver omkring i livet och inte vet var ska det sluta någonstans. Dimman hänger tung över havets yta och ingen hamn syns i sikt. Tack att det finns en som vet.
Hjälp den människan att be den här bönen nu. Herre, jag har försökt så många år på egen hand, men kommer ingenstans. Nu vill jag inbjuda dig ombord på mitt livs skepp. Ta kommandot. Fräls mig, förlåt mig. Och gör resten av min resa en segerrik resa. Resa mot ett mål. Ett underbart mål som väntar. I Jesu underbara namn.